Kapitel 6. Trådar. Elaine sprang förstås själv också. Hon hissade upp kjolarna och hade snart tagit täten på den vältrampade stigen. Det var bara Avienda som höll sig kvar i närheten, trots att hon inte verkade ha någon aning om hur man sprang i klänning, delad eller ej. I annat fall skulle hon utan tvekan ha sprungit om Elaine, hur utmattad hon än var. Alla de andra var spridda i en lång, vindlande rad bakom dem på den smala stigen. Ingen av vindfinnerskorna kunde tänka sig att springa förbi René, som trots sina sidenbyxor inte kunde springa särskilt snabbt med skålen i famnen. Ninive hade inga betänkligheter av det slaget, utan armbågade sig förbi och sprang för allt vad hon var värd, röt åt folk att maka på sig när hon törnade emot dem, antingen de nu var Athan Mir, frändes kvinnor eller Aesedair. Där hon löpte ner för slänten, snavade och återfick balansen, ville Elaine nästan skratta, trots brådskan och trots faran i deras situation. Lini och hennes mor hade satt stopp för allt springande och trädklättrande sedan hon var 12. Men det var inte bara fröjden över att springa igen som fick glädjen att bubbla fram i magen på henne. Hon hade uppträtt som man väntade sig av en drottning, och det hade gått precis som hon hade tänkt sig. Hon hade tagit befälet för att leda folk ur en farlig situation, och de följde henne. Hela hennes liv hade varit en förberedelse för detta. Det var av tillfredsställelse hon skrattade, och stolthetens heta glöd tycktes vilja bryta fram genom huden på henne, likt Saidars strålglans. Hon rundade den sista kurvan och galopperade den sista raksträckan längs en av de höga, vitrappade ladorna. Hon stötte tån i en nästan begravd sten. Hon störtade framstupa med vilt fäktande armar och var plötsligt på väg hals över huvud genom luften. Hon hann inte ens skrika, med en duns som fick hennes tänder att skallra och tryckte all luft ur hennes lungor landade hon i änden av stigen, rakt framför fötterna på Bigitte. Först kunde hon inte tänka alls, och när hon väl kunde det så var det inte mycket kvar av hennes drottninglika värdighet. Hon strök håret ur ansiktet och försökte hämta andan medan hon väntade på Bigittes dräpande kommentar. Nu hade den andra kvinnan verkligen tillfälle att visa att hon var äldre och klokare, ett tillfälle som hon sällan försatt. Till Elaines förvåning drog Bigitte upp henne på fötter innan ens Avienda hunnit fram till henne, och utan ens det lilla leende som syntes på Aviendas läppar. Det enda Elaine kunde känna från sin väktare var en känsla av riktning. Hon föreställde sig att en pil mot en dragen bågsträng borde känna sig så. Ska vi slåss eller fly? Frågade Bigitte. Jag kände igen de där sjönsanska flygvarelserna från Farm, och sanningen att säga röstar jag för att fly. Den här gången har jag bara en vanlig båge. Avienda gav henne en undrande blick och Elaine suckade. Bigitte måste lära sig att hålla sin tunga i styr om hon nu ville hålla sin verkliga identitet hemlig. Givetvis flyr vi, flämtade Ninni, som kom längs den sista sträckan med mödosamma steg. Slåss eller fly? Vilken idiotisk fråga. Tror du att vi är fullständiga? Ljus, vad håller de på med? Hennes röst började stiga i ton och bara fortsatte. Alici! Alici, var är du? Alici! Alici! Elaine insåg bestört att gårdsplanen var stadd i lika vilt tumult som när kvinnorna sett Karins ansikte. Kanske ännu värre. Alici hade rapporterat att 147 frändeskvinnor vistades på gården för närvarande. Däribland 54 visa kvinnor med sina röda skärp som skickats dit för flera dagar sedan och ett antal andra som passerat genom staden. Nu såg det ut som om alla dessa kvinnor var i färd med att springa någonstans och dessutom hade sällskap av åtskilliga av de andra kvinnorna. De flesta av de grönklädda tjänarna från Terracin-palatset ilade hit och dit med olika bördor. Ankor och höns flaxade kacklande genom villervallan och bidrog till förvirringen. Elaine såg till och med en väktare. Vendins gråhårige Jem traskade förbi med de seniga armarna om en stor jutesäck. Alicia dök upp som ur tomma luften, samlad och värdig trots sitt svettglänsande anlete. Varje hårstrå låg i ordning på hennes huvud och hennes klänning såg ut som om hon bara varit ute på en promenad. Du behöver inte gasta, sa hon lugnt och satte händerna i höfterna. Birgit berättade vad de där stora fåglarna är för någonting, så jag tänkte att vi nog ger oss av snarare förr än senare. Särskilt när ni kom rännande ner för kullen som den svarte var efter er. Jag sa åt alla att hämta varsin ren klänning, 3 ombyten underkläder, 2 sykorg och alla pengar de har. Det och ingenting mer. De 10 som blir klara sist får sköta disken tills vi är framme, vart det nu är vi ska. Det får de att raska på. Jag sa åt de där tjänarna att samla ihop all mat de kunde hitta för säkerhets skull. Och era väktare. Förnuftiga karar, de flesta av dem. Förvånansvärt förnuftiga för att vara män. Är det någonting som händer när de blir väktare? Ninive stod där med öppen mun. Hon hade varit redo att börja dela ut order, men nu fanns det inga fler att ge. Känslorna avlöste varandra i hennes ansikte så snabbt att de inte gick att urskilja. Utmärkt, mumlade hon till sist. Surt. Plötsligt sken hon upp. Kvinnorna som inte tillhör fränderna. Ja, de måste... Stilla dig, avbröt Alicia henne med en lugnande gest. De flesta har redan gett sig av, framförallt de som har män och familjer som de är oroliga för. De hade jag inte kunnat hålla kvar än som jag velat. Men ett drygt 30-tal tror att de där fåglarna verkligen är skuggans yngel och vill stanna så nära Eichedier de kan komma. En skarp fnysning visade vad hon ansåg om det. Nu måste du ta dig samman. Drick lite kallt vatten, men inte för snabbt. Stänk lite i ansiktet. Jag måste hålla uppsyn över saker och ting. Alicia tittade ut över vimlet av springande människor och skakade på huvudet. En del skulle söla om det så kommer trolllocker över kullen och de flesta av adelsdamerna vänjer sig aldrig riktigt vid våra regler. Jag blir säkert tvungen att påminna 2 eller 3 innan vi ger oss av. Med dessa ord vadade hon lugnt ut i vimlet på gårdsplanen och lämnade Ninive med gapande mun. Nåväl, sa Elaine och borstade av kjolen. Du sa själv att hon var en mycket duglig kvinna. Det har jag aldrig sagt, fräste Ninive. Jag sa aldrig mycket. Vart tog min hatt vägen? Tror hon vet allting. Jag slår vad om att hon inte vet svaret på det. Hon flängde iväg åt ett annat håll än Alicia. Elaine stirrade efter henne. Hennes hatt. Hon skulle gärna vilja veta vart hennes egen hatt hade tagit vägen. Den var mycket vacker, men allvarligt talat. Kanske hade Ninni blivit tillfälligt sinnesförvirrad av att delta i en cirkel och arbeta med en angreel och så mycket av kraften. Hon kände sig fortfarande lite konstig själv, som om hon skulle kunna plocka små bitar av Shider ur luften kring sig. Hur som helst hade hon viktigare saker att bekymra sig om nu. Som att vara redo att ge sig av innan Shonshen var över dem. Med tanke på vad hon sett i fam var det inte omöjligt att de kunde komma med 100 Dermainer, kanske mer. Och utifrån vad Egwen kunnat förmå sig att berätta om sin fångenskap hos dem skulle verkligen de flesta av dessa kvinnor vara ivriga att sätta kragen på fler kvinnor som kunde leda kraften. Hon hade sagt att det som gjort henne mest illamående hade varit att se hur Dermainer från Shonshen skrattade tillsammans med sina Shardamer, fjäskade för dem och lekte med dem likt väldresserade hundar med sina tillgivna skötare. Enligt Egwen hade en del av de kvinnor som fått kragen i fam varit likadana. Det fick blodet att isa sig i Elaines ådror. För dog hon en lät dem sätta sitt koppel på henne. Och hon lät lika gärna de förlorade få det hon funnit som Shonshen. Hon satt av i språngmarsch mot cisternen med Avienda vid sin sida, nästan lika anfodd som hon själv. Det verkade emellertid som om Alicia verkligen hade tänkt på allt. Tieran Greelerna var redan nerpackade i packhästarnas klövjekorgar. De korgar som de ännu inte hunnit söka igenom var fortfarande fulla med bråte och ljuset visste var mer. Men de som hon ärvigande hade tömt svällde nu av grova säckar med mjöl och salt, bönor och linser. En handfull stallknäktar såg till packhästarna istället för att springa omkring med armarna fulla. På Alicis order utan tvekan. Till och med Birgit lydde kvinnans befallningar utan mer än ett blekt flin. Elaine lyfte upp tältdukslocken för att undersöka Tyrangreelerna så gott det gick utan att packa upp dem igen. Allting verkade finnas där. Lite huller om buller i två inte riktigt fulla korgar. Men ingenting var sönder. Inte för att någonting mindre än kraften ens kunde ha sönder de flesta Tyrangreeler. Men ändå. Evienda satte sig på marken med benen i kors och torkade svetten ur ansiktet med en stor, osmyckad linnenäsduk som verkligen inte passade särskilt bra ihop med hennes eleganta sidenklänning. Till och med hon började visa tecken på utmattning. Vad muttrar du om, Elaine? Du låter som Ninive. Den där Alici har bara besparat oss omaket att packa ner sakerna själva. Elaine rodnade lätt. Hon hade inte haft för avsikt att tala högt. Jag vill bara inte att någon handskas med dem utan att veta vad de sysslar med, Evienda. Det fanns Tyrangreeler som till och med folk som inte kunde leda kraften kunde sätta igång om de råkade göra någonting fel. Men sanningen var att hon inte ville att någon skulle handskas med dem. De var hennes. Salen skulle inte lämna över dem till någon annan syster bara för att kvinnan i fråga var äldre och mer erfaren. Eller gömma undan dem för att det var för farligt att studera Tyrangreeler. Med ett så här stort undersökningsmaterial skulle hon kanske äntligen kunna lista ut hur man gjorde en Tyrangreel som alltid fungerade. Allt för många gånger hade hon misslyckats eller lyckats spara till hälften. Det behövs någon som kan sina saker, sa hon och ryckte det styva tältdukslocket på plats. Ordning började utkristallisera sig ur kaoset snabbare än Elaine väntat sig, om än inte lika snabbt som hon skulle ha önskat. Fast å andra sidan, erkände hon motvilligt, skulle hon inte bli riktigt nöjd annat än om det skedde omedelbart. Hon kunde inte låta bli att titta upp mot himlen hela tiden och skickade tillbaka Karin upp på kullen för att hålla utsikt mot Ibordar. Den kraftiga gröna systern muttrade någonting ohörbart och tittade till och med på de kringilande frändeskvinnorna som om hon ville antyda att Elaine borde ta någon av dem istället innan hon slutligen neg. Men Elaine ville ha någon som inte svimmade vid åsynen av skuggyngel och Karin stod lägst i rang av systrarna. Erdeles och Vandin kom ut med ispan mellan sig, noggrant avskärmad och återigen med skinnpåsen över huvudet. Hon hade inga svårigheter att gå och det syntes inga tecken på att hon blivit utsatt för någonting. Utom Ispan höll händerna knäppta framför livet och gjorde inte så mycket som en ansats att lyfta på påsen för att kunna kika ut. När hon blivit hjälpt upp på hästen höll hon fram händerna för att bli fastbunden vid sadeknappen utan att någon sagt till henne. Om hon var så foglig hade de kanske fått ur henne någonting. Elaine ville inte fundera närmare över hur det hade gått till. Det förekom naturligtvis ojämnheter på vägen, trots hotet om det som kanske var på väg mot dem. Det som säkert var på väg mot dem. Att Ninni fick tillbaka hatten med de blå plymerna var inte någon riktig stötesten, även om det nästan blev en. Alici hade hittat den och gett den till Ninive med en kommentar om att hon måste skydda sig mot solen om hon ville bevara sin vackra släta hy. Ninive hade gapat efter kvinnan med det gråsprängda håret när denna hastade iväg för att ta hand om något av alla små bekymmer. Sen hade hon demonstrativt kört in hatten under spännet på en av sina sadelväskor. Till en början satte sig Ninive i sinnet att jämna ut de verkliga ojämnheterna. Men Alici var nästan alltid där först och när Alici stötte på en ojämnhet plattade denna ut sig själv. Flera av adelsdamerna krävde att någon hjälpte dem med packningen, men fick klart besked om att Elise hade menat vad hon sagt och att om de inte raskade på fick de klara sig med var de gick och stod i. De raskade på. Vissa, inte bara adelsdamer, ville inte längre följa med när de fick veta att det bar av till Andor och blev handgripligen ivägschasade. Till fots, med uppmaningen att de skulle springa så långt de förmådde. Varenda häst behövdes, men kvinnorna måste vara långt borta när Shonshen kom. Att de skulle förhöra alla som befann sig i närheten av bondgården var det minsta man kunde vänta sig. Som väntat utbröt ett högljutt gräl mellan Ninive och Renee om skålen och sköldpaddan som Talan hade använt och Renee tydligen hade stoppat innanför sitt skärp. De hade emellertid knappt hunnit börja vifta med armarna förrän Alice var på plats och inom kort var skålen tillbaka i Sharithas vård och sköldpaddan i Marylils. Varefter Elaine fick uppleva hur Alice ställde sig framför den förbluffade vindfinnerskan hos skeppsfrun över Athanmere, hötte med pekfingret under näsan på henne och höll en bitande föreläsning om stöld som fick Renee att stamma och fräsa indignerat. Ninni fräste också en del när hon fann sig stå tomhänt efter transaktionen, men Elaine trodde aldrig hon sett någon se så ömklig ut. Egentligen tog det hela emellertid inte särskilt lång tid. De återstående kvinnorna som befunnit sig på bondgården samlades under sygillets vaksamma blickar och Alice som nogsamt noterade de 10 som kom sist. Av dessa 10 var alla utom 2 klädda i eleganta sidenkläder med brodyr, inte olika Elaines, helt uppenbart inga frändes kvinnor. Elaine var övertygad om att de likväl skulle få sköta disken. Alice skulle inte låta obetydligheter som adelskap komma i vägen. Vindfinnerskarna radade upp sig med sina hästar, överraskande tysta, frånsett Renee som muttrade förbannelser varje gång hon såg Alice. Karin blev tillbakakallad från sin utkikspost på kullen. Väktarna kom med systrarnas hästar. Nästan alla höll ett öga på himlen och Shaidar slog sin gloria kring alla de äldre Aesedena och de flesta vindfinnerskorna, liksom runt åtskilliga av frändes kvinnorna. Ninni blädde sitt stod i början av raden vid cisternen och hon fingrade på Angrelen som hon fortfarande bar om handleden, som om det var hon som skulle skapa portöppningen, hur befängd en sån idé än var. Till att börja med hade hon visserligen tvättat sig i ansiktet och tagit på sig hatten, vilket var underligt med tanke på omständigheterna. Men varje gång hon släppte på koncentrationen vacklade hon till. Lärn höll sig hela tiden tätt inpå. Hans ansikte var lika orubbligt som vanligt. Men det syntes att han var beredd att fånga upp henne när som helst om hon föll. Det var inte säkert att Ninive skulle orka leda tillräckligt mycket kraft för att öppna en portöppning ens om hon tog hjälp av armbandet med ringarna. Och inte minst hade hon flängt omkring ända sedan de kom, medan Elaine hade tillbringat en avsevärd tid med Shaidar inom sig just där de nu stod. Hon kände platsen. Ninive gav Elaine en butter blick när hon omfamnade urkällan, men hade åtminstone vett nog att inte säga någonting. Elaine önskade genast att hon bett Avienda om kvinnostatyetten av elfenben. Hon var också trött och förmådde nätt och jämt ta in så mycket Shaidar att hon kunde skapa väven. Flödena darrade i hennes grepp nästan som om de ville slingra sig loss och föll sen på plats så tvärt att hon hajade till. Det kändes aldrig som vanligt att använda kraften när man var trött, men det här var värsta gången hittills. Den välbekanta ljusstrimman dök i varje fall upp som den skulle och vidgades till en öppning strax intill cisternen. En öppning som inte var större än den Avienda gjort. Elaine var tacksam för att hon lyckats få den tillräckligt stor för att en häst skulle komma igenom. Hon hade inte varit helt säker på att det skulle gå. En kör av flämtningar hördes från frändeskvinnorna som plötsligt fick se utsikten över en höglandsäng mellan sig själv och cisternen. Du borde ha låtit mig försöka, sa Ninni mjukt. Mjukt, men trots det med en vass udd. Du var nära att schabbla bort det alldeles. Evienda gav Ninive en blick som nästan fick Elaine att gripa tag i armen på henne. Ju längre de var nästan systrar, desto mer verkade hon tro att hon alltid måste försvara Elaines heder. Om de blev första systrar skulle Elaine kanske bli tvungen att hålla henne borta från Ninive och Birgit helt och hållet. Det är gjort, Ninive, skyndade hon sig att säga. Det är det enda som spelar någon roll. Ninive blängde på henne och muttrade någonting om att det var värst vad kitslig man kunde vara idag. Som om det varit Elaine som fräste och snäste. Birgit gick igenom först med ett fräckt flin åt län. I den hand som hon inte ledde hästen med hade hon redan bågen redo. Elaine kände iver från henne, blandad med en gnutta belåtenhet. Kanske för att det var hon som var först den här gången och inte län. Det förekom alltid en viss rivalitet mellan väktare och ett litet mått vaksamhet. Mycket litet. Elaine var mycket bekant med den här ängen. Gareth Bryan hade lärt henne rida inte långt därifrån. Ungefär 5 milsteg bort över de glest trädbevuxna kullarna låg herrgården som hörde till ett av hennes mors gods. Nej, ett av hennes gods. Det var någonting hon måste vänja sig vid. De 7 familjer som skötte om huset och dess ägor borde vara de enda människor som fanns inom en halv dagsmarsch åt något håll. Elaine hade valt detta mål eftersom de därifrån kunde nå Camlin på 2 veckor. Och eftersom godset låg så isolerat skulle hon kanske kunna nå Camlin innan någon ens visste att hon var i Andor. Det kunde vara en nödvändig försiktighetsåtgärd. Vid flera olika tillfällen under Andors historia hade de som gjort anspråk på Rosenkronan hållit rivaliserande tronpretendenter som gäster tills dessa avsade sig sina anspråk. Hennes mor hade gjort det med 2 adelsdamer till hon själv intog tronen. Förhoppningsvis kunde hon bygga upp en stadig grund tills Egwen och de andra kom. Lärn gick in med Mandarby hälarna på Birgits bruna vallack och Ninny böjde sig fram som om hon tänkte rusa in efter den svarta stridshingsten men rätade sen på sig med en blick på Elaine som varnade henne för att säga så mycket som ett ord. Hon plockade nervöst med tyglarna och försökte med synbar möda titta vart som helst utom in genom portöppningen och efter Lärn. Hennes läppar rörde sig. Strax insåg Elaine att hon räknade. Ninive, sa hon tyst. Vi har faktiskt inte tid med... Rör på er, ropade Alice från bakre delen av ledet och underströk sina ord genom att slå ihop händerna med en hård smäll. Ingen knuffas eller trängs, men jag tänker inte tåla några eftersläntrare heller. Rör på er. Ninive svängde vilt med huvudet och fick en plågad villråd i min. Av någon anledning förde hon handen till sin vidbrättade hatt, där nu en del av de blå plymerna var knäckta och slokade, men drog undan den igen. Åh, den get stinkande gamla, morrade hon och drog med sig stoet in genom portöppningen så att resten av meningen gick förlorad. Elaine fnös, att Ninni understod sig att anmärka på någon annans språkbruk. Hon önskade emellertid att hon hört resten också, för den första biten kunde hon redan. Alice fortsatte att jaga på dem, men egentligen verkade det knappast behövas efter den första uppmaningen. Till och med vindfinnerskarna skyndade på sina steg med oroliga blickar upp mot himlen. Till och med Renee som muttrade någonting om Alice som Elaine la på minnet. Fast det föreföll ganska oskyldigt att kalla någon en fiskälskande asätare. Hon hade trott att havsfolket åt fisk för jämnan. Alice själv gick allra sist, om man inte räknade de väktare som var kvar, som för att driva på till och med packhästarna. Hon stannade upp tillräckligt länge för att hinna räcka Elaine hennes hatt med de gröna plymerna. Du måste skydda ditt söta lilla ansikte mot solen, sa hon med ett leende. En sån vacker flicka ska inte behöva bli brun och rynkig i förtid. Evienda som satt på huken till välte baklänges av skratt och sparkade med benen. Jag tror jag ska be henne skaffa dig en hatt med massor av fjädrar och stora rosetter, sa Elaine djupt innan hon skyndsamt följde frändeskvinnan. Det satte snabbt stopp för Eviendas skratt. Den mjukt böljande ängen var bred och nästan en mil lång, omgiven av högre kullar än de som de lämnat bakom sig och träd som hon kände till. Ek och tall och svartved, tupelo och läderblad och gran. Täta skogar fulla med gott timmer bredde ut sig åt syd, väst och öst, även om det kanske inte skulle huggas något i år. I norr, mot herrgården till, växte träden glesare och lämpade sig huvudsakligen mer som ved. Små grå klippblock låg utströdda här och där i gräset som stod tätt men brunt, och inte ens en vissnad skälk vittnade om att det en gång funnits vilda blommor här. I det avseendet skilde det sig inte mycket från södern. För en gångs skull stod inte Ninive och spejade ut mot det kringliggande landskapet för att hitta län. Han och Birgit skulle hur som helst inte vara borta länge, inte här. Istället gick hon runt bland hästarna med raska steg och beordrade människorna att sitta upp med hög befallande röst. Jagade på betjänterna med packhästarna, upplyste korthugget några av frändeskvinnorna som saknade hästar om att vilket barn som helst kunde gå 5 mils steg. Röt åt en smärt altarisk adelsdam med ett R på ena kinden och ett bylte nästan lika stort som hon själv, att om hon varit enfaldig nog att ta med sig alla sina klänningar kunde hon gott bära dem själv. Alicia hade samlat Athermere kring sig och gav dem instruktioner i hur man sitter upp på en häst. Fantastiskt nog verkade de faktiskt lyssna på henne. Ninive kastade en blick ditåt och verkade nöjd med att se Alicia stå stilla på ett och samma ställe. Ända tills Alicia gav henne ett uppmuntrande leende och tecknade åt henne att fortsätta med det hon höll på med. Ett ögonblick stod Ninive blickstilla och stirrade på kvinnan. Sen kom hon sättande genom gräset mot Elaine med stora kliv. Hon lyfte båda händerna till hatten, tvekade och blängde upp på den genom ögonfransarna innan hon drog den till rätta med en knyck. Jag låter helt enkelt henne ta hand om allting den här gången, sa hon med misstänkt resonlig ton. Vi får väl se hur långt hon kommer med de där havsfolksdamerna. Ja, vi får väl se. Alldeles för resonlig ton. Plötsligt vände hon en undrande blick mot den fortfarande öppna portöppningen. Varför håller du kvar den? Släpp den. Avienda såg också förbryllad ut. Elaine tog ett djupt andetag. Hon hade tänkt över det här och det fanns ingen annan lösning. Men Ninive skulle försöka övertala henne att låta bli och de hade inte tid med några diskussioner. Genom portöppningen syntes den tomma gårdsplanen. Till och med hönsen hade slutligen skrämts iväg av allt stök. Men frågan var hur länge det skulle dröja innan det var liv och rörelse där igen. Hon betraktade sin väv, så omsorgsfullt hopfogad att endast ett par trådar gick att särskilja ur mönstret. Hon kunde naturligtvis se vartenda flöde, men bortsett från dessa få verkade de orubbligt sammantvinnade. Ta med alla till herrgården, Ninive, sa hon. Solen hade inte långt kvar att falla. Kanske återstod 2 timmars dagsljus. Mäster Hornbrand kommer att bli förvånad över så många besökare som anländer efter mörkrets inbrott. Men säg att ni är gäster till flickan som grät över rödtrasten med den brutna vingen. Det kommer han säkert ihåg. Jag kommer efter så snart jag kan. Elaine började Avienda med överraskande ängslig röst, samtidigt som Ninive med vass röst sa, vad tror du egentligen att du... Det fanns bara ett sätt att få slut på det. Elaine drog loss en av de urskiljbara trådarna ur väven. Den svängde och piskade som en levande tentakel. Det fräste och sprakade när små, små puffar av kärda lossnade och bleknade bort. Hon hade inte lagt märke till det när Avienda repade upp sin väv, men där hade hon egentligen bara sett slutet. Iväg med er, sa hon till Ninive. Jag väntar med resten tills ni är utom synhåll allihop. Ninive stirrade på henne med gapande mun. Det måste göras, suckade Elaine. Shornchen kommer säkert att vara där inom ett par timmar. Det är kanske möjligt att hon väntar tills imorgon. Men tänk om någon av deras germaner har gåvan att läsa rester av vävar. Ninni, jag tänker inte ge sonsen förmågan att färdas. Jag gör det inte. Ninni morrade någonting nästan ohörbart om sonsen, som att döma av hennes röst måste ha varit osedvanligt kärnfullt formulerat. Jaha, men jag tänker inte låta dig bränna ut dig, sa hon högt. Sätt nu tillbaks det där flödet. Innan hela alltet sprängs i luften, som Verdin sa. Du kan ta livet av oss allihop. Det går inte att sätta tillbaks den, sa Avienda och la ena handen på Ninirs arm. Hon har börjat. Nu måste hon avsluta det. Du måste göra som hon säger, Ninir. Ninir drog ner ögonbrynen över ögonen. Måste var ett ord hon inte alls tyckte om att höra. Inte när det handlade om henne. Hon var dock ingalunda dum, så efter att ha blängt lite på Elaine, på portöppningen, på Avienda, på världen i största allmänhet, slog hon armarna om Elaine och kramade henne så att det knakade i revbenen. Nu är du så god och är försiktig, viskade hon. Om du tar livet av dig lovar jag att jag ska flå dig levande. Elaine kunde inte låta bli att brista i skratt. Ninni fnös och sköt henne ifrån sig så att hon höll henne i axlarna på armslängds avstånd. Du vet vad jag menar, brummade hon. Och tro inte att jag inte menar det, för det gör jag. Det gör jag, fortsatte hon med mjukare ton. Var nu försiktig. Det tog Ninni väl en liten stund att samla sig. Hon blinkade och drog på sig ridhandskarna ordentligt. Det såg nästan ut som om hennes ögon var lite fuktiga. Men det kunde de inte gärna vara. Ninni fick andra att gråta. Själv grät hon aldrig. Nåväl, sa hon högt. Alici, om du inte har alla klara ännu. Hon vände sig om och avbröt sig med en halvkvävd kväkning. De som skulle sitta till häst satt i häst. Till och med kvinnorna från Athenmere. Alla väktarna var samlade runt de andra systrarna. Lärn och Birgit hade kommit tillbaka och Birgit såg på Elaine med orolig blick. Tjänarna stod med packhästarna i en rad och frändeskvinnorna väntade tålmodigt. De flesta till fots, bortsett från sygillet. Ett antal hästar som kunde ha använts som riddjur var packade med säckar med mat och knyten med tillhörigheter. De kvinnor som hade tagit med sig mer än Alicia hade tillåtit. Ingen av dem tillhörde fränderna, bar sina bylten på ryggen. Den slanka adelsdamen med ärret stod obekvämt böjd under sitt och blängde på alla utom Alici. Alla de kvinnor som kunde leda kraften stirrade på portöppningen. Och alla de som hört Verdin berätta om farorna stirrade på den ensamma piskande tråden som om den varit en huggorm. Det var Alici själv som kom med Ninivs häst och rättade till Ninivs hatt när Niniv satte foten i stigbygeln. Niniv vände det trinda stoet norrut med län ridande vid sin sida och en ofantligt förorättad min i ansiktet. Vad Elaine inte kunde begripa var att hon inte helt enkelt satte Alici på plats. Om man skulle tro Ninivs hade hon satt äldre kvinnor på plats sedan hon inte var stort mer än en flicka. Och hon var trots allt Aesir det nu, vilket borde väga lika tungt som ett helt berg hos vem som helst av frändeskvinnorna. När processionen började försvinna bort mot kullarna tittade Elaine på Avienda och Birgit. Avienda bara stod där med armarna i kors under brösten. Hon höll den kvinnoformade angrilen hårt i ena handen. Birgit tog lejoninnas tyglar från Elaine, flyttade dem till den hand hon höll sin egen och Aviendas häst med och gick sen och satte sig på en stor sten 20 steg därifrån. Ni båda måste, började Elaine, men avbröt sig med en hostning när Aviendas ögonbryn sköt i höjden. Det var omöjligt att skicka Avienda i trygghet utan att dra skam över henne. Kanske omöjligt överhuvudtaget. Jag vill att du följer med de andra, sa hon till Birgit. Och ta Leoninna med dig. Avienda och jag kan turas om att rida på hennes vallack. Jag skulle gärna ta en promenad innan jag går och lägger mig. Om du någonsin är hälften så snäll mot en man som du är mot den där hästen så kommer han att vara din för evigt, sa Birgit torrt. Jag tror att jag ska sitta här en stund. Jag har ridit tillräckligt idag. Jag tänker inte lyda din minsta vink för jämnan. Den leken kan vi leka inför systrarna och de andra väktarna så att du slipper skämmas. Men du och jag vet bättre.